Idag är det så här att det blir lite improviserat för att jag åtog mig att hålla den här predikan. I torsdags kväll och har inte haft så mycket tid att sitta och fila på det hela. Utan då blir det istället så att jag tar upp lite grann av det som rör mitt eget privata bibelläsande. Och det är ju så för predikanter att det går alltid en sorts blandning i det där. När man läser Bibeln för egen del så har man alltid i bakhuvudet det. Det kan ju använda i en predikan. Och det förgiftar lite grann av bibelläsningen. Nu ska vi se. Vi ska börja i Johannes 14. Några ord som jag tror att vi de flesta känner till. 8:e versen, Johannes 14:8. Filippus sa: Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: Så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? Ja, det tog ju ganska lång tid i den första kyrkans utveckling, eller vad vi ska säga, att komma fram till den här bestämmelsen eller den här dogmatiken att Jesus är både Gud och människa, sann Gud och sann människa. Det var ju nästan inte fram på 400-talet någon kyrkosamling som spikade detta, så att säga. Ungefär samtidigt så började upphöjelsen av Maria till gudaföderska, så att man behöver ju inte utgå från att allting var rätt som man gjorde. Och därför så har jag letat lite grann i Gamla testamentet. För det är ju de skrifter om vilka vi har Jesu ord, att inte en prick av lagen ska förgå förrän allt har skett. Så han godkänner ju Gamla testamentet in till minsta prick. Och då så förebrår han ju lärjungarna att hur tröga ni är att tro på allt vad profeterna har skrivit. Så vi går iväg till psalmboken, Psaltaren 98. För att försöka se det här. Är Jesus sann Gud och sann människa? Jag tror jag läser hela psalmen. Sjung för Herren en ny sång. Ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren alla länder. Brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsång Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför konungen Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma världen. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa. Herren ska komma och döma världen. Och detta är ju Gud, det är ingen tvekan om det. Och frågan är ju då, är Messias också människa. Vi tittar i Sakarja kapitel 14. Det jag läser från början. Se, Herrens dag kommer då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atsel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren, min Gud, komma och alla heliga med dig. Ja, här står ni nu en väldig gestalt på Olivberget. Och Israel och framförallt Jerusalem har blivit angripet av jordens alla nationer. Alla hedna folk har samlats till strid mot Jerusalem. Och man intar staden och plundrar den. Och Herren kommer. Och detta är ju alltså den situation som Jesus återkommer till. Men det står alldeles tydligt att den gestalt som står på Olivberget och som antagligen har mänskliga drag, också märken efter spikar och spjut, den personen är Herren, min Gud, som kommer med alla heliga. Han är alltså, så långt vi kan se det, han är både Gud och människa. Sefanja. Tredje kapitlet. Jag kan börja läsa i 8:e versen. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredeshetta. Ty av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar. Och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. Och lite senare i samma kapitel. Herren har tagit bort straffdomarna ifrån dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte Sion, låt inte dina händer falla. Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Ja, i den konflikt som uppstår så sker det en dom. Men domen är inte avslutningen på det hela. Domen är inte hela pjäsen. utan en dom måste falla om nåd ska kunna ges. Och vi ser att folken överlever trots att det står att av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar. Det är alltså en dom som syftar till omvändelse så långt det går. Sedan bor Herren, Israels konung, alltså han som också är Gud. Han bor i sitt folk. Och den som framförallt återger det här, det är profeten Jesaja. Han har ganska många texter som talar om detta. Just att Herren själv ska komma. Just att slutet ser ut så här, att de icke-judiska folken samlar sig mot Jerusalem. Det framgår också i Jesaja 29. Ve dig, Ariel, Ariel, alltså det är ett namn på Jerusalem, staden där David slog upp sitt läger. Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, alltså i tidens slut, så ska jag försätta Ariel i svårigheter. Där ska bli sorg och jämmer, och den ska vara för mig ett verkligt Ariel. Jag ska slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. Då ska du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden. Dämpade ska dina ord komma fram ur stoftet. Din röst ska höras ur jorden som en andes röst. Ur stoftet ska du viska fram dina ord. Men många av dina fiender ska bli som fint damm. Våldsmännen skara som bortflygande agnar. Det ska ske plötsligt på ett ögonblick. Från Herren Sebaot ska straffet komma med oska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel, alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade dess svårigheter, ska vara som en drömsyn om natten. Ja, här upptäcker Israel att det finns bara räddning hos Gud. Djupt nerifrån stoftet ska din röst höras. Herre, hjälp oss. Vi kan inte förlita oss på något annat än på din barmhärtighet. Men, och när då Herren träder fram, från Herren Sebaot ska straffet komma med oska och jordbävning och väldigt dån. De av er som råkar ha Bibel 2000 ser att där står det att Herren ska komma med oska och jordbävning och väldigt dån. Man kan översätta verbet där lite olika nämligen. Och det är båda översättningarna är korrekta. Vad är då poängen med just det här arrangemanget? Jo, den finns egentligen grundlagd redan i Guds första kallelse till Abraham. Första Mosebok 12:1. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och just det här sista löftet. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Israel har, när allt det här sker som vi läste om förut, varit utspritt över jordens yta. Det finns ju judar överallt i världen. Och vart de än har kommit så har de ju mött mycket förbannelse. Nu är det ju på diskussion i Sverige om man vågar ha en handbollsmatch mellan Sverige och Israel i Karlskrona. Utrikesministern är inblandad för att avgöra om man ska vika sig för de som hotar att spränga hela handbollsplanen i luften, eller om man trots allt med stort polispådrag ska våga ha en match. Så att Israel står ju lite grann i en särställning. Men när vi kommer fram till den här slutscenen som vi läste om i Zakaria, så är ju alla folk liksom samlade. Israel är samlat och alla folk, övriga folk, är samlade mot Israel. Och då möter Israel en förkrosselse när Herren kommer. Va? Ja, så var det du? Oj, vad gör vi nu? Men de andra folken? Va? Kom du tillbaka? Det hade vi slutat att tro på. Var det Israel ändå som var ditt utvalda folk? Vad gör vi nu? Alltså, där står alla. Och vad värre är, alla måste säga, vi har förbannat Israel. Vi har gjort det nu och vi har gjort det förut. Att det finns judar överallt i världen beror ju i mycket stor utsträckning på att kyrkan med sin antisemitism, sitt judehat, har tvingat judar att flytta och flytta för att finna en fristad. Och eftersom Herren har lovat, den som förbannar dig ska jag förbanna, så kan ju inte Herren säga, ja men vi drar ett streck ur det här. Då skulle han ju byta sitt eget löfte. Vad händer med hednafolken som folk? Vi pratar inte om individer nu. Men vad händer med folken? De kan få nåd ifrån Israel. När Israel får nåd ifrån Gud, så ger Israel nåd till hedna folk. Jag tror det är så historien kommer att sluta. Och då är det intressant att säga att det är Herren som kommer med alla heliga. För det finns två namn i Bibeln på Gud. Det ena är Elohim. Och det andra är Jahve. Det senare stavas ju med fyra konsonanter, Y, H, V, H. Och man vet ju inte riktigt hur det ska uttalas. Det är det heliga gudsnamnet. Men det är det som översätts med Herren. Herren ska komma med alla sina heliga, alltså Jahve kommer. Och vi ska ta en text till i Jesaja. Nämligen i 52 kapitlet. Då ska jag inte trötta er med en massa texter. För det finns mycket i Jesaja som talar om hur Herren kommer för att göra ordning och reda i världen. 52:7 Jesaja. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropa med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans i Jerusalems ruiner, ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem, Herren uppenbarar sin heliga arm inför hedna folkens ögon. Alla ändar ska se vår Guds frälsning. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Din Gud är nu konung. Herren ska vända tillbaka. Det kan man bara göra om man varit där en gång förut. Herren ska vända tillbaka till Sion. Och det är Herren som kommer. Och det var Herren som var där. Därför att strax efter den här texten i Jesaja 52 så kommer Jesaja 53. Och den står egentligen som Israels syndabekännelse vid Jesu återkomst. Vem trodde vår predikan, står det här i folkbibeln. Vem trodde vad som predikades för oss, kan man lika gärna översätta. Och då är det alltså Israel som talar i tidens slut. Vem trodde vad som predikades för oss? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Herre, vi tackar dig för att din återkomst kan stå ganska nära in på oss i framtiden. Den kritik som ljuder överallt emot Israel, som naturligtvis till en del är berättigad, men som är så urskillningslös och så obalanserad, den kan ju snart nog utvecklas till också till inte bara ett lokalt krig utan ett världskrig. Du har sagt till oss här att vi ska vara vakande och bedjande. Och du ger oss möjligheten att vaka genom att vi får se en del, en skymt av det som kommer att ske i den sista tiden. Hjälp oss här att ta det till oss. Ha det levande inom oss. Förstå att du har allt i din hand. Att den stora förkrosselsen kommer till sist. Men också den stora upprättelsen. Att detta inte bara är en domsöndag eller domstorsdag eller någonting sånt. Utan också den stora försoningsdagen. Herre, lovad var du för din vishet. Lovad var du, Fader, Son och Helig Ande. Amen.